Ett tryggare och säkrare samhälle, det vill vi på Safe Team vara med och bidra till. Därför sponsrar vi Trygghetspodden. Vi på Safe Team installerar och servar modern säkerhetsteknik. Våra lösningar inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik skapar trygghet i och kring fastigheter. Tillsammans med våra kunder kan vi minska brott som skadegörelse, inbrott och hot. Eller allra helst, förebygga med smarta säkerhetslösningar så att det aldrig ens sker. Hör av dig till någon av våra kunniga och serviceinriktade säkerhetsexperter om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. Eller besök oss på safeteam.se för att lära känna oss lite mer. Safeteam, din partner i säkerhet.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu fortsätter serien att lämna kriminalitet. Och i det här avsnittet ska vi till Botkyrka kommun för att höra om deras satsning på en avhopparverksamhet. Hör vad den går ut på och möt de som arbetar inom ramen för den. Hör också vad de som kommun kan erbjuda de som vill lämna kriminaliteten. Vad de menar är receptet för att ett avhopp ska lyckas. Varför kriminella som hoppar av kan ha en hotbild mot sig och varför de därför kan behöva skyddas. Och hur de kriminella ser på det här med att kommunen aktivt arbetar med att få dem att hoppa av.
Men jag tror att det säkert kan finnas personer som sen när mer information om oss kommer ut känner att det inte är så bra för deras nätverk om det är så att vi lockar personer ur kriminalitet. Men sen tror jag också att många respekterar att den möjligheten finns. Så jag tror att det är både och.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Mitt namn är Elise Ekman och jag är Botkyrka kommuns samordnare mot kriminalitet. Jag ska vara med och utveckla kommunens arbete med avhopp.
Mitt namn är Emil Häggbom. Jag är också samordnare mot kriminalitet. Gör exakt samma sak som Elise, så det blir lite roligt varje gång vi presenterar oss.
Hej, Seke Wikström, kommunpolis i lokalpolisområdet Botkyrka. Är också lokal avhopparsamordnare.
Alltså, vilken bakgrund har du?
Jag är född och uppvuxen i Stockholm och bor på västra sidan. Jag är socionom i grunden och har främst arbetat med myndighetsutövning på socialtjänsten. Men då med den här målgruppen som jag också möter idag. Så personer som har haft olika typer av problematiker relaterat till kriminalitet bland annat. Sen har jag också varit engagerad i föreningslivet och ideellt arbete och så som rör socialt arbete också. Men främst i olika förorter i Stockholm och ja, även nationellt.
Jag kommer från Nacka ursprungligen och har också jobbat länge med sociala frågor. Riktat först mot ungdomar men även jobbat med vuxna personer som har en problematik kring gängkriminalitet. Jag har också engagerat mig i föreningslivet och i sociala frågor. Och är även ambassadör för Trygga Barnen. Trygga Barnen är en stiftelse som jobbar för att hjälpa ungdomar som växer upp i en familj där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa.
Ja, min bakgrund. Jag är uppvuxen i södra Stockholm. Varit polis i 6 år. Har gått från yttre tjänst och arbetsledning där in till kommunpolis nu då. Och har alltid jobbat brottsförebyggande och i samverkan. Vilket jag också jag har haft ett, inte bara intresse av det utan också vilja utveckla och skapa förutsättningar för att vi helt enkelt ska göra det bättre och kravsätta oss inom polismyndigheten mer på i den riktningen. Liksom.
Nu är vi ju i Tumba som är centralorten i Botkyrka kommun. För den som inte känner till Botkyrka kommun kan ni kort beskriva var ligger den och hur är den här kommunen?
Ja, Botkyrka kommun är en kranskommun till Stockholm, Stockholms stad då, och 100 000 invånare. Kommungränserna speglar lokalpolisområdet vilket är en väldigt god förutsättning för samverkan till exempel.
Botkyrka består av 6 olika kommundelar. De 6 delarna är Fittja, Alby, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta Grödinge.
Och det som är intressant tycker jag med kommunen också är att det finns liksom allt från landsbygd till de här mer utsatta områdena. Och det som vi också har märkt av under året som vi har jobbat här är att det är otroligt många engagerade eldsjälar. Allt ifrån föreningslivet till professionell nivå och individnivå.
Den som brukar lyssna på Trygghetspodden vet ju att det här är en podd som handlar om just trygghetsfrågor. Och nu ska vi framförallt prata om brottslighet och preventivt arbete mot brottslighet här i Botkyrka kommun. Så om vi tar den delen då av kommunen. För Botkyrka har ju 4 särskilt utsatta områden. Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja. Och ett utsatt område, Storvreten här i Tumba. Och mer än 2/3 av befolkningen i kommunen har utländsk bakgrund. Och medelskattekraften är betydligt lägre än riksgenomsnittet. Hur påverkar de här förutsättningarna brottsligheten och grogrunden för brottslighet i kommunen?
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Jag ser inte, jag ska vara ärlig, så har inte ens jag tittat på det ur det perspektivet liksom. Utan jag ser invånarna mer som mina medmänniskor utifrån att alltså vi har väldigt, majoriteten av invånarna är väldigt resursstarka och är företrädesvis väldigt goda medborgare liksom, som vem som helst. Så att jag blir nästan ställd när jag får frågan, för jag tänker inte ur det perspektivet liksom. Jag tycker inte att det är någonting som påverkar, inte mitt synsätt, och jag har svårt att se hur kopplingen ska göras på ett tydligt sätt till kriminalitet. Jag kan inte svara på den frågan.
För det finns ju ingen kommun i landet som har så pass många särskilt utsatta områden som Botkyrka. Och kriteriet för ett särskilt utsatt område är just att det är hög brottslighet, att det är ett utanförskap, att det finns en påverkan på lokalsamhället från brottslighet och så vidare. Och att det då finns så pass många särskilt utsatta områden plus då ett ytterligare utsatt område. Hur påverkar det brottsligheten?
Alltså jag tror ju typ att så här, om vi tittar liksom på riskfaktorer som hör till kriminalitet att göra, då kan man ju se att alltså socioekonomiskt utsatta områden, att det finns en liksom större risk att man liksom faller in i kriminalitet. Och det är ju massa olika faktorer som kommer in i det. Det finns ju ingen lätt förklaring. Hade vi haft en enkel förklaring, då hade vi redan löst problemen i hela Sverige tror jag och hela världen. Men en av de anledningarna kan ju vara till exempel att du, alltså kriminaliteten är synlig och finns på ett annat sätt än vad den kanske gör i andra mer välställda områden. Och att du inte har samma ekonomiska förutsättningar som på andra ställen. Eller dina föräldrar har inte samma sociala nätverk med personer inom kanske näringslivet som de känner. Alltså så att. Men det betyder ju inte att det inte finns förutsättningar, och som Seke är inne på så är det ju de flesta personerna är väldigt resursstarka och drivna och gör rätt och vill göra rätt och vill bidra.
Nej, men jag tänker att det är som Emil och Seke säger, att det är ju en minoritet som liksom ägnar sig åt kriminalitet, och det är ju så överlag i Sverige, och detsamma gäller även i Botkyrka. Men sen är det som Emil säger, att det finns ju olika riskfaktorer som ger en förhöjd risk för att man ska börja begå kriminella handlingar. Och däribland så är en av dem exempelvis den ekonomiska situationen i familjen. Så självklart kan sådana faktorer påverka. Och precis som Emil är inne på, att man kanske har olika typer av nätverk. Det kan finnas massa olika faktorer. Men mycket handlar ju om de individuella faktorerna också. Exempelvis, har man en bristande skolgång? Har man ett aggressivt beteende i tidig ålder? Finns det missbruk? Impulsivitet? Missbrukar föräldrarna? Så det finns ju massa olika faktorer som ökar risken för att man ska bli kriminell. Men det är ju inte lika med att man måste bli det liksom. Så att mycket handlar om att titta på den enskilda individen. Men däribland så påverkar såklart strukturer runt omkring, hur samhället runt omkring ser ut. Men också det som Emil var inne på, att är man i ett område där det finns en hög grad av kriminalitet jämfört med andra områden, då ökar också risken för att man exponeras för den kriminaliteten mer. Och om man går ner till centrum i ett område där det finns mycket kriminalitet, så kan man se narkotikaförsäljning på ett annat sätt. Det finns en mer lättillgänglighet att också därmed dras in i det livet. Så att det påverkar ju delvis.
Men sen tänker jag också att min uppfattning är att vi också i samverkan har en god kunskap om platsen Botkyrka. Att vi är införstådda med vilken problematik vi har och vi jobbar gemensamt mot den. Vilket gör att vi kan synliggöra om vi har särskilt utsatta områden. Vi kan se vart vi är, vart vi behöver prioritera resurser och så vidare i samverkan. Och det är en viktig utgångspunkt att liksom se verkligheten för vad den är så att vi kan jobba mot den på riktigt och påverka så att vi inte har en aning om hur vi tror att det är och sen så jobbar vi brett och kanske prioriterar fel.
Hur är situationen med brottslighet i nuläget i Botkyrka?
Ja, svår fråga. Den blir ju, jag skulle säga att alltså vi har problem med brottslighet, det är inget snack om det. Men jag skulle säga att kriminaliteten idag i Botkyrka känner sig ansatt utifrån hur vi påverkar på många fronter. Alltså polisiärt är givetvis främst ansvar, men också att vi, om man går in och jobbar med polisiära muskler aktivt, då måste vi också sluta upp gemensamt bakom, för att då måste vi ha samverkansspår, socialtjänst, kommunen, vi måste jobba, vad vet jag, vi måste också tänka brett i att vad kan det innebära att bygga om en plats för att också säkra upp att kriminalitet inte fortsätter där, tidiga insatser, skola, förskola. Så jag tänker att vi utgår nog mer från det arbete som vi gör utifrån mer. Det är en svår fråga att förklara hur. Ja.
Men jag tänker lite som det Seke var inne på nu, att så här, samtidigt som man har gjort det väldigt jobbigt för de kriminella att verka inom kommunen och det har hänt massa saker, till exempel som är enkrofallen och sådana saker, så har vi också börjat titta på att skapa möjligheter till folk att lämna de här kriminella miljöerna. Och däribland så är ju den verksamheten som vi håller på med nu, alltså kring avhopp, en viktig och prioriterad fråga i kommunen. Just för det förebyggande tänket, att få bort folk från de miljöerna där de kan bli laglydiga samhällsmedborgare som kan bidra till vårt samhälle, vilket de flesta vill. Det är ju inte frågan om folk vill lämna de här miljöerna, utan frågan är snarare hur vi ska möta upp de här personerna och på bästa sätt hjälpa dem.
Men det handlar ju också ur ett polisiärt perspektiv så där, att vi identifierar platser där det pågår kriminalitet och brottslighet, att vi också identifierar platsen men att vi också kartlägger den grundligt och att vi då samverkar runt den, och givetvis lagföring, det är ju en väldigt viktig del här. Men att vi också, att vi inte bara konstaterar att på den platsen kanske, utan att på den platsen, och sen skapar vi en ordentlig lägesbild och kartlägger grundligt och kartlägger individer givetvis.
Jag tänker det som Seke inne på, att man samverkar kring liksom att skapa en lägesbild. Det är ju någonting som man har kommit långt med i Botkyrka, där det inte bara är polisen som är med och kartlägger den här lägesbilden, utan även andra aktörer som vårt lokala bostadsbolag, våldspreventivcenter, socialtjänsten och med flera i ett forum som vi benämner som EST. Och det är just för att skapa en samsyn och också kunna se på åtgärder, vad man kan göra för att skapa, liksom, öka tryggheten i Botkyrka. Så det är en fråga som man överlag i Botkyrka ser som viktig och liksom prioriterar.
Precis, du var inne på det här med Encrochat, Emil. Och i avsnitt 80 av Trygghetspodden så berättar polisen Jan Olsson bland annat om just det här med Encrochat och vad det inneburit att den knäcktes. Och sen har ju också den här operation Trojan Shields genomförts med ett stort antal gripanden i bland annat Sverige. Hur har det här påverkat brottsligheten i Botkyrka?
Trojan Shields, det har inte påverkat oss än så länge vad vi vet, och det är möjligt att det kommer göra det. Och säkerligen utifrån perspektiv som inte jag utifrån min position ser då, inom. Men däremot, Encrochat har ju påverkat på så sätt att vi pratade om det innan lite med att vi ser kriminaliteten ur kanske ett dimglas. Att vi vet och misstänker och antar i vilken riktning. Men att vi nu under ett kort fönster också tar bort det dimglaset. Att vi ser det klart och får ganska tydlig insyn. Och de slutsatserna som jag ändå drar, det är att vi ligger rätt. Alltså vi ligger i rätt riktning för det arbete som vi ska göra. Men och det blir också, det blir en trygghet, men framförallt att det vi gör måste vi göra i mycket större omfattning om vi ska få grepp om det här på riktigt liksom. Och att jag är glad och stolt över att vi går i rätt riktning, att vi ligger rätt, men att vi behöver göra det i mycket större omfattning för att kunna påverka ordentligt över tid. Men det är ju, vi får också kvitto på att vi har olika arbetssätt i samverkan där vi gemensamt påverkar samhället. Och som, alltså, den kriminella strukturen, det är klart att den påverkas när man gör så här många frihetsberövanden. Ofta när man stiger i hierarkin, då är det förenat med en viss ålder kanske, att man går uppåt i graderna, att man också får en större påverkan på den, på kriminaliteten då. Och om man plockar bort de här övre strukturerna i hierarkin, då har det ju en tendens att påverka i att det blir kanske rörigt, att det är yngre förmågor som ska ta snabba kliv uppåt i den här hierarkin, och det är klart att det kan påverka, och det ser vi ju. Men, och då är det viktigt att vi vill ju inte bara parera lägesbilden, utan vi vill också vara med och påverka utfallet av den, och då behöver vi jobba starkt i samverkan där vi kan, vad vet jag, jobba med insatser runt unga som är på väg in i den här kriminaliteten, som också blir irrationella i sina beteenden och så. Att vi hela tiden försöker jobba utifrån en gemensam lägesbild. Det kan vara svårt utifrån ett polisiärt perspektiv med sekretess, vad kan vi släppa och inte, vad påverkar polisiär förundersökning. Men samtidigt så vi prioriterar liv och vi försöker och liksom prova sekretessen för att gynna, ja, barn och unga och vuxna för den delen också som håller på att fara illa.
Det här har ju också gjort att det har blivit ett större inflöde såklart. Det är ju bland annat därför man ska, alltså, resursstärka socialtjänsten. Och det har ju också gett en möjlighet att kanske också berätta för vissa av de här individerna att det finns hjälp att få om man vill lämna de här miljöerna. För den liksom viljan måste finnas hos individen, men vi måste också se till att nå ut till dem och berätta om att vi finns. Och det tänker jag att vi också har gjort tack vare bland annat polisen och socialtjänsten, för att vi har kunnat ha uppsökande verksamhet.
Och det är ju också, alltså, en krona när det slår, då handlar det ju också om att vi behöver spåra individer, men vi behöver också säkra våra arbetssätt så att vi ligger i fas, så att vi ligger rätt. Vad behöver vi skruva på och göra det till i samverkan allas fråga, så att socialtjänsten förstår hur viktigt det är att vi prioriterar de här frågorna, att polisen förstår prioriteringarna här, att kommunens delar också slår in rätt. Och det blir ju ett helhetsgrepp i att nu när vi ser kriminaliteten så här grov och vi exponerar den på så här tydligt sätt, då måste vi också titta på till exempel avhopparverksamhet. Vi ska vara med på andra sidan och få locka individer ur, men vi ska också prioritera såklart med förebyggande insats, så att vi tidigt kan förebygga att individer faller in i kriminalitet och blir en del av det här. Och det känns som att vi har en god balans där.
Och det här följer oss in på det som ni gör här på Våldspreventivt centrum i Botkyrka kommun. Först, vad är Våldspreventivt centrum för något?
Våldspreventivt center är ett center som grundades för att jobba kring det, eller fortsätta arbetet kring det våldsförebyggande arbetet. Och centret är för att kunna effektivisera de byråkratiska processer som finns och samverkan inom kommunen kring olika myndighetsaktörer. Så bland annat sitter polis och socialtjänst och stöd för brottsutsatta här. Tanken är att även åklagarmyndigheten och kriminalvården ska gå in i den här byggnaden också. Och vi sitter tillsammans med trygghetsfält. Allt är för att liksom bygga på den samverkan som finns och kunna göra det bättre och snabbare.
Ja, vi brukar benämna det som att Våldspreventivt center är ett paraply för tre kluster. Och då tre olika delar, där det första klustret är att arbeta med det faktiska våldet och då kriminalitet och våld. Och det andra klustret är det våldsförebyggande arbetet. Och däribland det våldsförebyggande arbetet som man har för i skolorna i kommunen, som handlar om att prata om våld, prata om normer och att skapa ett aktivt åskådarskap bland unga. Och sen är det tredje klustret kunskap och metodutveckling och forskning och uppföljning. Så det är de delarna vi brukar dela upp det i.
Och ni arbetar ju i en satsning som är för avhopparverksamhet. Kan du beskriva hur det här är kopplat till Våldspreventivt center?
Man har ju sett i kommunen att vi behöver bli bättre och skapa en struktur för att på ett bättre sätt kunna hjälpa personer ur kriminalitet. Och det är en politisk prioritering att motverka den organiserade brottsligheten i kommunen. Och därmed så anställdes bland annat jag och Emil som då samordnare mot kriminalitet på Våldspreventivt center, där vi liksom utgår ifrån. Och utifrån Våldspreventivt center så skapar vi förutsättningar för samverkan, där vi skapar olika samverkansplattformar för att få med olika aktörer, däribland polis och socialtjänst, i arbetet. Så det är ett kommunövergripande arbete kring avhopp.
Och VPC för mig ur ett polisiär perspektiv, det är ju också säkerställa att vi jobbar våldsförebyggande över tid. Inte bara nu över en kort period, utan att vi också jobbar. Vi påverkar på riktigt över tid, och då säkerställer vi det genom VPC.
Så det är utifrån VPC som man leder och initierar arbetet kring avhopp. Men det är hela kommunen som behövs för att kunna sätta det i verk.
Ni var inne lite grann på varför den här satsningen kom till. Men fanns någon specifik händelse som gjorde att kommunen valde att satsa på det här? Eller vad var det som gjorde att den här satsningen kom igång med avhopparverksamheten?
Jag tror att det är för att man såg över de här bitarna i kommunen. Och som Elise var inne på, såg att man behöver utveckla arbetet kring den här frågan för att göra det möjligt för personer att lämna de här miljöerna. Och vi är ju lite bortskämda på det sättet i den här kommunen, att det är en politiskt prioriterad fråga. Och att cheferna också inom socialtjänsten är med på tåget och är liksom engagerade i att utveckla arbetet i den här frågan. Och det är också därför jag tror att vi har fått till en så bra samverkan mellan polis och socialtjänsten, där vi bland annat har en arbetsgrupp från socialtjänsten kopplat till den här verksamheten med riktade handläggare för att underlätta ärendegången.
Ja, och just runt avhopparverksamheten också, att vi blir beroende av varandra, att polis, VPC, MLLIS och socialtjänsten med särskilda handläggare som har, liksom, där vi är införstådda med arbetssätt och så. Om man går tillbaka då till att polisen fattar beslut om att vi ska ha lokala avhopparsamordnare som ska ta ansvar ute i lokalpolisområdena istället för att det bara styrs regionalt. Så är det också någonting som vi läser tidigt i lokalpolisområdet, att det här kommer komma nu. Och jag är stolt över att vi ligger i framkant, att man då väljer att nu kommer det här, man signalerar det i samverkan och man kopplar på och sätter igång. Det här måste vi utveckla gemensamt. Och så är det många gånger i Botkyrka, att det är också någonting som vi ser, att när vi ser att saker kommer, då försöker vi inte liksom sitta kvar och vänta på vad som händer, utan vi vill vara där och påverka utfallet av det. Och jag tycker att avhopparverksamheten är ett tydligt exempel på det.
Emil, du sa det så här när vi pratade på telefon innan den här inspelningen, att det sätt man har jobbat på under de senaste decennierna funkar inte. Vad var det som inte funkade med avhopparverksamheten tidigare?
Jag tror att man måste typ omformulera det lite, för att man har gjort alltså saker och jobbat med målgruppen och den yngre målgruppen länge i kommunen här och också även i Sverige. Men vi har ju fått förutsättningarna att starta en avhopparverksamhet i månaden av att hjälpa den här målgruppen. Och det har ju inte funnits alltså på många ställen nationellt heller. Utan den frågan har ju kommit på senare tid med NOAs nya riktlinjer med hur man ska nationellt jobba kring avhopp. Och då är det som säger att när de här sakerna flaggas så tittar kommunpolitikerna på de här frågorna och även cheferna på de olika ställena och ser att det här är en fråga som behövs ta tag i för att skapa ännu bättre förutsättningar för de här personerna att lämna. För det som jag och Elisa har gjort när vi har kommit in här, det är ju inte, vi har ju inte kommit på liksom något nytt från ingenstans, utan vi har ju bara kollat på vad som fungerar i kommunen och mobiliserat den samverkan för att liksom kunna jobba ännu mer effektivare med den här målgruppen. Men det är ju tack vare alla andra professionella i kommunen som vi kan lyckas med det som vi gör.
Och det blir en bredd också i att vi kan, att man inte bara jobbar över hela Stockholms invånare, utan att vi kan ta ner till våra 100 000 i Botkyrka, att vi kan jobba lokalt. Vi har ju koll på våra kriminella nätverk, vi har koll på framförallt vilka insatser och vad vi har för begränsningar och framförallt vilka styrkor vi har i samverkan. Så att vi tar ut det lokalt och jobbar med så att säga, våra invånare gör oss väldigt starka.
Jag tänker på det som Emil var inne på, att det nog inte handlar om att det tidigare inte funkat. själva arbetssättet, utan snarare att man inte riktigt har vetat vem det är som har ansvar för frågan. Och inte heller att det har funnits liksom budgeterat för den här problematiken. Men att man börjar uppmärksamma det på nationell nivå, och att det också gör att man på lokal nivå liksom satsar på det och budgeterar för det.
Och jag tror att vi alla sitter ju här och är väldigt stolta över det här med att faktiskt Botkyrka kommun tar tag också i frågan. Och att vi inte väntar och är sist på tåget.
För tittar man över hela landet så har det funnits ett antal olika satsningar. Och till exempel Fryshuset här i Stockholm har ju också haft avhopparverksamhet ganska länge. Vad menar ni är det som skiljer den här satsningen jämfört med andra satsningar som har gjorts på andra håll?
Jag antar att du syftar på Passus exempelvis, och det är ju en jättebra avhopparverksamhet, men det är också en extern aktör. Och man är alltid beroende av externa aktörer när man exempelvis ska göra placeringar på andra orter av vissa av de här personerna som exempelvis har hotbild och liknande. Men tanken är att man ska utveckla ett arbetssätt lokalt och internt i kommunen för att kunna stötta upp så att man inte i lika stor grad behöver använda sig av externa aktörer. Så jag tänker att det är den främsta skillnaden, att vi försöker skapa lokala arbetsformer för att kunna möta upp det behovet som finns.
Om vi tar då den här satsningen på avhopparverksamhet, hur ser den rent konkret ut? Vad är det som ska få de här kriminella att hoppa av inom ramen för den här satsningen?
För att kunna få personer att bryta med kriminalitet så behöver man ju skapa alternativa vägar. Och det handlar ju först och främst om att de här personerna som tillhör målgruppen ska kunna få information. Det finns hjälp att få. För många känner att de behöver stöd men har inte vetat att det ens finns att få. Kan sådana som mig få stöd med det här? Så det handlar först och främst om att få ut kommunikation. Men sen handlar det om att kunna hjälpa till med helheten. Och det är inte det finns inget liksom avhopparprogram som ska funka för alla, utan man behöver titta vad är det du behöver, vad är det du vill med ditt liv och hur kan vi stötta dig i den processen. Och det kan dels handla om att vara behjälplig kring hotbild och skyddsåtgärder. Det kan handla om att vara behjälplig med den ekonomiska situationen, sysselsättning, boende, missbruk, motivation under processen. Olika typer av behandling och att kunna få bearbeta liksom det man har varit med om och kriminella tankemönster. Så det handlar om att helt enkelt kunna skapa en helhetslösning för just den individen. Och det är det som vi behöver skapa förutsättningar för.
Ja, och sen så att vi har ju olika roller i det här. Att, alltså ur polisiärt perspektiv, det är ju ingen, det är också en viktig prioritering att det ska vara jobbigt att vara kriminell i Botkyrka. Vi ska rapportera så mycket vi kan. Vi ska helt enkelt, det ska vara en börda att bära att vara kriminell för att man helt enkelt ska vilja lämna om man väl är inne i det. Och då måste vi ha polisiära aktörer som också ser, kan förhålla oss till det i samverkan, men också socialtjänsten att man är uppmärksam. Vi är ju väldigt beroende av också intern kommunikation så att vi är införstådda med vad vi gör och vad det innebär av och på verksamheten, hur den påverkar våra egna enskilda myndigheter.
Den här avhopparprocessen då, hur lång tid bedömer ni? Det är såklart väldigt individuellt, men kan man säga lite generellt, hur lång tid bedömer ni att det kan ta från att en person kommer hit och söker hjälp till att den bedöms vara ute ur sin kriminella livsstil?
Jag tror inte, alltså man kan inte ge ett rakt svar på den frågan. Det är helt omöjligt. Man kan inte säga ett hum om ungefär vilken tid heller, för det ser också helt olika ut. Det som vi upplever tror jag när vi har arbetat med målgruppen är ju i alla fall att de 2-3 första månaderna är de akuta månaderna. Men det behövs ju oftast mycket längre tid än bara 3 månader. Jag tänker att det säger sig själv också. Om du har en person som har blivit insocialiserad i en kriminell livsstil från när den var väldigt ung och hållit på med det kanske, säg 5-10 år. Då krävs det tid att förändra de beteendemönstren och det krävs ett aktivt jobb med en själv också. Det är också någonting som man blir väldigt förvånad över när man hör samhällsdebatten som är. Att det är liksom, det känns som att det förs en dialog om att men de här personerna tar dig i kragen och förändrar ditt liv, vad är problemet? Och det är ju mycket svårare än så. Alltså det är bara att titta på sitt eget liv om man själv har försökt göra vissa livsstilsförändringar i sitt egna liv. Det kan ju vara små saker. Det tar ofta tid. Och det är samma sak med de här individerna. Så att det är omöjligt att svara på liksom tiden.
Sen tänker jag också att själva uppbrottsprocessen från kriminalitet och från det livet fortsätter även efter det faktiska avbrottet från kriminalitet. Även när de upphör att begå kriminella handlingar så är det en inre process att insocialisera sig i en ny livsstil, en ny identitet. Och det är svårt att sätta ord på när den processen är klar. Det kan vara en livslång process för vissa.
Hur länge har den här satsningen på avhopparverksamheten pågått?
Vi blev anställda i mars för ett år sedan. Men sen så, som sagt, Botkyrka har ju jobbat med liksom problematiken kring kriminalitet och utsatthet under lång tid innan vi kom in. Men det är liksom det nya arbetssättet som vi har varit med och bidragit till, det började vi med i mars för ett år sedan.
Har ni kunnat se några resultat redan nu eller hur har det sett ut?
Vi har absolut kunnat se resultat och det är ju fortfarande en utvecklingsprocess. Vi behöver bli bättre, vi behöver utveckla arbetet, följa upp det och så, men vi har absolut kunnat se resultat både i hur vi arbetar men också i faktiska ärenden med personer som har brutit med kriminalitet.
Hur många personer är det som har brutit då, hittills?
Jag tänker att det behöver vi inte kanske riktigt gå in på, men det är några stycken.
Vad vi kan säga är att det är i alla fall många fler än vad vi hade som målbild, så att vi har överstigit det som vi hoppades på och vi hoppas på att det ska bli många fler.
Då kanske en del lyssnare som undrar varför ni inte vill prata om det.
Ja, alltså jag tänker att vi jobbar ju kring skyddsaspekt och sånt, så att det är liksom, det finns egentligen ingen mening med att säga antal bara rakt ut så här.
Ja, ur ett polisiärt perspektiv så utifrån att mäta resultat, det blir ju komplext det här såklart, men utifrån de här individerna som vi har inne i programmet så är ju det kriminellt, har ju varit väldigt kriminellt aktiva som också har påverkat kriminaliteten och samhället i väldigt stor omfattning. Och sen varierar lite i grad i vilken typ av kriminalitet man har tillhört och ja, massa förutsättningar som påverkar runt omkring, men ur polisiär perspektiv, att vi håller de här individerna borta en månad, ett år, då är det otroligt, det är framgång och det mäter vi som ett positivt resultat.
I underlaget till den här satsningen så står det så här, citat: forskning talar även för att samordnade insatser, det vill säga en uppsättning av olika insatser som avser att påverka flera av individens behovsområden och där flera aktörer inblandade för att ge stöd, tycks ha en positiv effekt på återfall i kriminalitet. Vid samordnade insatser har man kunnat utläsa vilka element som i olika kombinationer har en positiv effekt vad gäller återfall i brott. Dessa är bland annat att insatserna är individuellt anpassade, att lokalsamhället är delaktig i planering och genomförande av insatser samt kunskapsutbyte mellan olika aktörer. Tycks ha en positiv effekt på återfall i kriminalitet, står det här. Det låter ju ganska vagt. Vad tänker ni om det?
Ja, och det är ju det när det handlar om den här problematiken. Man har liksom inte riktigt kunnat se vad exakt det är som har en positiv effekt på det här, vad som kan lösa problemet. Men man har kunnat se vissa framgångsfaktorer och däribland är det de här. Alltså man har kunnat identifiera i det arbetssätt som man arbetar med på olika ställen i Sverige idag.
Kort då, vilka är de framgångsfaktorerna som ni arbetar med inom ramen för den här satsningen?
Det är ju framförallt samverkan och att vi tar tillvara på varandras resurser och att vi skapar ett arbete lokalt så att vi kan möta det behovet som finns lokalt också. Och det är någonting som vi prioriterar och där vi ser liksom att samverkan handlar om att ta vara på varandras kompetenser och att vi sitter på olika kompetenser men att vi tillsammans har en gemensam målbild. Och det ser man även i våra ärenden.
Och jag tänker också som du var inne på, alltså vi sitter ju med i ett mininätverk tillsammans med Brå och Länsstyrelse och några andra kommuner i Sverige där vi också delar med oss av våra erfarenheter till varandra för att kunna hela tiden utveckla våra arbetssätt. Och det är ju någonting som jag är otroligt tacksam över, att det har, i de forumen har det varit en väldigt prestigelöshet och man vill bjuda med sig på kunskaperna som vi får från olika ställen för att vi ser att tillsammans kan vi göra skillnad.
Ni har nämnt att inom ramen för den här satsningen så arbetar ni bland annat med hotbildsbedömningar kring de här kriminella som ingår i avhopparverksamheten. Vad innebär det?
Ja, det är ju min främsta del från polisens sida då. Och då tittar vi på individens kriminalitet och kartlägger den. Vilket sammanhang och vilken roll den har haft helt enkelt i sin, under sin kriminalitet. Och sen givetvis kollar vi på hotaktören, vilken typ av hotbild den här individen har emot sig, vilken grad och sen så om det är så att det finns behov av skyddsåtgärder och vilken grad det är också. Vi jobbar ju med låg och hög hotbild som lokala hoppsomordnare och sen så är det så att det är särskilt hög hotbild, då kommer vi få stöttning av BOPS då. Brottsoffer och personsäkerhetsgruppen som jobbar regionalt då. Men vi jobbar ju också i nära samarbete så att vi kan ja, helt enkelt bli vägledda så att vi ligger rätt hela tiden ur lokalprisområdets perspektiv. Då.
Varför gör ni det här?
Hot- och riskbedömningar tänker vi på. Ja, alltså det är ju helt enkelt för att säkerställa individen, säkerheten runt individen när de, helt enkelt vilka skyddsåtgärder vi behöver vidta. Den kriminaliteten som förekommer ute hos oss i våra områden, den är väldigt omfattande och kan vara väldigt våldsam, vilket gör att vi måste också förhålla oss till det så att det blir välgrundat. Och där har ju polisen en avgörande roll. Tidigare så är det ju BOP som har gjort allt omfattande arbete i avhopparverksamheten. Nu vill vi ut mer lokalt och att vi ska bygga en styrka ute i till exempel hos oss då, som en kranskommun där vi också ska bli starka och jobba i vår lokala lägesbild. Och då måste också polisen företräda det på ett tydligt sätt och ta ansvar såklart. För att det är ju också så att det är ju jag som bär ansvaret för individens säkerhet. Och det är jag införstådd med så att säga.
För en kommentar som man ofta hör eller ser i sociala medier när kriminella råkar illa ut är ju stil med att ja, men de får skälla sig själva eller den som ger sig in i leken får leken tåla och liknande. Varför ingår det då i den här satsningen att Botkyrka kommun ska skydda de här kriminella personerna?
Kriminella personer, det är människor. Det är individer som behöver hjälp i så fall i det här fallet. Och vi skiljer inte på människor i det här fallet. Vi försöker göra tidiga insatser för att de inte ska falla in i kriminalitet. Och har de gjort det så gör vi vad vi kan för att de ska ta sig ur det. En människas liv, det är lika mycket värt oavsett var man bor, var man kommer ifrån, vilka förutsättningar man har. En avliden människa, oavsett var, så är det ett misslyckande. Och vi tittar alltid på vad vi hade kunnat gjort annorlunda eller liksom helt enkelt gjort för förebyggare. Och i Botkyrka så ser vi det också som att det är ett liksom angrepp på vårat samhälle som en av våra medborgare. Det är inte en kriminell som har förlorat sitt liv, utan det är en medborgare där vi hade liksom kunnat påverka i samverkan gemensamt.
De här personerna som kanske skriver så på sociala medier då, som inte håller med dig, vad tänker du om det? Som tycker att ja, men fortfarande de här som ger sig in i leken och får leken tåla?
Ja, alla får ha sin uppfattning så att säga. Det påverkar inte vårt arbetssätt överhuvudtaget. Och jag har bara jobbat i Botkyrka 6 år, men ja, jag är väldigt stolt över att vara här och Botkyrka är min plats. Alltså det är mina medborgare som jag företräder i roll som polis. Så att, ja, jag har inte så mycket att kommentera runt deras uppfattning.
Jag tänker också att de får ju såklart tycka och känna som de vill. Men jag tänker att från ens eget perspektiv också att man har ju tänkt liknande kring missbruk till exempel. Att det bara tar sig i kragen och styr upp sitt liv tills man kom fram till att men det här är faktiskt en sjukdom. Nu säger jag inte att kriminaliteten är liksom en sjukdom på det sättet, men det finns omständigheter som gör att folk fattar dåliga beslut. Men det betyder ju inte att det här är dåliga människor. Med det sagt säger vi inte heller att folk inte ska ta ansvar för situationen som de är i. Men det ska vara möjligt för folk att lämna de här miljöerna. Och jag tror att det är viktigt. Man tror ofta också att man är säker. Alltså, det här kommer inte hända mina barn eller mina kusiner eller någonting sånt. Men det är ju mycket lättare hänt än vad man tror jag. Sen att vi som människor försöker distansera oss från den saken, det är en annan problematik.
I den politiska debatten så talas det ofta om hårdare straff. Vad tänker ni om det kontra den här typen av avhopparverksamhet som ni arbetar med?
Jag tänker väl att vi som samhälle, det är klart att man ska ha en gränsdragning och att saker ska få konsekvenser om man gör fel saker. Men alltså, man ser ju också på den forskning som finns att hårdare straff får ju inte bort problematiken. Utan där måste vi ju tänka på, som Seka varit inne på, förebyggande åtgärder, att ge möjlighet för personer som befinner sig i de här miljöerna att kunna hjälpa de personerna. Också fånga upp personer som tar sitt straff, avtjänar sitt straff och sen vill förändra sig. Så att jag tror att det är en alldeles förenklad bild att tro att hårdare tag och strängare straff ska lösa problematiken som finns. Det är inte rätt väg att gå. Med det sagt säger jag inte att det inte ska finnas straff överhuvudtaget.
Ja, alltså jag tänker att det är, hårdare straff och avhopparverksamhet är ju inte någonting som står i konkurrens med varandra. Liksom, och det kan ju vara parallella spår. Jag ser mer avhopparverksamheten som ett av våra verktyg. Och att det är ett av många verktyg. Och vi ska vara väldigt duktiga på avhopparverksamhet. Vi ska också vara väldigt duktiga på att jobba med tidiga insatser. Där vi har poliser som åker ut i skolor som vi har nu. Där man jobbar med socialtjänsten och skapar underlag för att skapa liksom tidiga insatser så att vi kan förebygga bort det. För jag menar, det är ju målbilden att vi ska ha så bra förebyggande verksamhet att vi inte har något underlag för att jobba med avhoppare. Det är ju målbilden såklart. Sen kommer det alltid finnas kriminalitet och det accepterar vi, men det är viktigt att belysa också att vi inte är baktunga i att vi bara lägger en massa resurser på avhopparverksamhet, för så är det verkligen inte. Vi gör, alltså vår omfattning på förebyggande arbetet är verkligen stor.
För vi har pratat tidigare i Trygghetspodden om det här med att det finns en effektivitet när polisen gör satsningar, att det kan sänka brottsligheten, till exempel när vi var nere i Malmö och pratade med Mattias Sigfridsson där. Upplever ni att det blir fler som vill hoppa av när ni från polisen satsar på att just trycka mot de kriminella så att de får det tuffare?
Alltså att vi trycker mot de kriminella, det gör vi ju konstant. Vi försöker ju hålla ett väldigt hårt tryck liksom. Men sen när man kanske har särskilda insatser eller jobbar särskilt uppsökande så det är väl klart att vi kan se att alltså om det sker särskilda våldshandlingar liksom mot unga personer, då är det, blir det också som en verklighet för dem som är i den typen av nätverk, och att det blir som en väckarklocka i att de vill söka sig ut. Och då, vi brukar prata om den här tajmingen, det är viktigt att vi är där då när deras motivation är på plats. Sen kan vi påverka den tajmingen så att motivationen kanske blir fler gånger, men vi som sagt, vi måste vara på plats då, och då måste vi aktivt kunna gå in och jobba effektivt i samverkan.
Vad är då Botkyrkas långsiktiga plan för att få bort brottsligheten från kommunen?
Långsiktiga plan, det blir en del av helheten. Vi vill jobba våldsförebyggande, vi vill jobba brottsförebyggande, vilket blir hand i hand här. Och det handlar ju, tror jag, om att bygga starka medborgare. Och medborgare som vill påverka sitt samhälle, som vill vara kvar och leva för Botkyrka. Vi måste sända signaler från myndighet att vi engagerar oss, att det här är vårt samhälle, att vi vill framåt. Vi har många olika arbetsområden där vi jobbar tidiga insatser, där vi också, där man kan se där vi förebygger tystnadskultur, men kanske det är inte målet med just den arbetsytan, men det är det den skapar på sikt. Så jag tänker att helheten är att också framför allt att jobba över tid, så att man inte bara påverkar här och nu, utan att vi vill jobba långsiktigt och verkligen förändra på riktigt. Och det kan ju låta det, som att man drömmer iväg, men det handlar också om att vi måste sätta mål långt bort, för polisiärt så brukar vi styras av det som händer framför oss. Vi bygger en lägesbild här och nu och sen så jobbar vi utifrån den. Och som vi gör i Botkyrka, att vi jobbar så pass långsiktigt, det är jag väldigt stolt över.
Vilken betydelse har då den här satsningen för den här långsiktiga målsättningen?
Alltså jag skulle säga att det är delvis avgörande. För att personer ska kunna bryta med kriminalitet behöver vi ha förutsättningar för att kunna hjälpa dem. Och den satsningen löper ju liksom vidare över tid och förstärks också med exempelvis fler tjänster, att vi ska kunna ha mer resurser för att kunna hjälpa dem. Så att jag tänker att det är en avgörande del, men att det inte är den enda delen som är viktig, utan det är helheten liksom.
Och sen är det viktigt att komma ihåg också att vi utvecklar samverkan hela tiden, att vi bryter mark för vad det innebär att jobba tajt med kommun, socialtjänst, vi inkluderar kriminalvård, vi inkluderar kronofogd. Alltså att det blir också, när man väl öppnar de här dörrarna, då stängs de inte. Sen är det givetvis så att vi måste underhålla den här typen av relationer såklart, men det är också att vi lär oss genom avhopparverksamheten som vi också kan applicera på andra arbetsytor i samverkan.
När forskaren Amir Ostami medverkade i avsnitt 68 av Trygghetspodden, som handlade om gängbrottsligheten i Sverige, sa han att utifrån hans erfarenheter är det som behövs för att komma till rätta med den en game changer, alltså något omvälvande som verkligen förändrar situationen i Sverige. Skulle ni säga att den här satsningen är den game changer mot gängbrottslighet?
Ja, om jag tänker nationellt så tänker jag att det är en game changer att man skapar en nationell strategi och att kommuner och städer liksom vill ta sitt ansvar och vill utveckla det arbetet på ett sätt som man inte gjort tidigare. Så det är en game changer. Sen tänker jag att vi följer ju det som vi ser fungerar på andra platser och försöker utveckla det själva också. Så att vi gör ju inte något världsomvändande som man aldrig har tänkt på förut, utan snarare att vi utvecklar det som vi ser fungerar.
Ja, men och sen tror jag också så att det är, att vi behöver förändra arbetssätt i så att vi ska se samverkan som naturlig, i att vi minskar avståndet, att det inte blir vi och dem, att de här kriminella individerna, det är våra medborgare som vi behöver liksom få uppvakna till att förändra sitt beteende. Och med det sagt, ur polisiär perspektiv, vi jobbar hårt med lagföring, vi jobbar väldigt stram och tydlig och kunskapsmässigt att vi skapar oss en bra lägesbild och så. Men att vi också, vi måste jobba starkt med tidiga insatser, vi måste också ha, när man jobbar med tidiga insatser så skapar det också förutsättningar för att de som har jobbat med de tidiga insatserna, de kommer också kunna sitta och prata med en vuxen i förtroende för att de också litar på att man försökt förändra även för dem när de var yngre. Så att jag tänker att samverkan har vi kommit väldigt långt med, men att vi kommer behöva utveckla väldigt mycket mer och effektivisera arbetssätt. Det är inte bara, vi kan inte bara se arbetsytorna, utan vi måste också vara med och påverka dem och skapa bättre förutsättningar för att få ut mer resultat ur dem. Så att säga.
Hur ser då de som är kriminella här i Botkyrka kommun på er verksamhet? Alltså, kan ni känna att det finns en motvilja mot er, att de kanske tycker att ja, men ni snor deras kompisar eller något liknande sånt?
Jag tänker att det är en svår fråga att svara på, för att vi har inte fått några indikationer på det. Men sen så har vi inte heller spridit så mycket information om verksamheten än, så det är kanske någonting som vi kommer få möta senare. Men jag tror att det säkert kan finnas personer som sen när mer information om oss kommer ut känner att det inte är så bra för deras nätverk om det är så att vi lockar personer ur kriminalitet. Men sen tror jag också att många respekterar att den möjligheten finns. Så jag tror att det är både och. Men vi är alltid tydliga också med att den här verksamheten innebär inte att lämna information om andra. Att det är en avhopparverksamhet, är inte en så kallad golarverksamhet. Och alla som kommer i kontakt med oss är vi väldigt tydliga med det kring. Så att även om de skulle gå vidare och berätta för sina kompisar sen att de har varit i kontakt med oss, så kan de inte säga att det är ett ställe där man kommer och lämnar information på. Och vill man lämna information så får man göra det. Men det är inte till oss och det är inte till vår lokala avhopparsamordnare på polisen heller, utan det är hos andra då.
Och det här är ju också, alltså, vi möter ju på målgruppen och många har ju ett misstro, alltså, kring myndigheter som socialtjänsten och polis, och också ett misstro som Elise är inne på kring, alltså, vad vi vill få ut av det här. Men när vi har en dialog med dem så kan vi också bygga, alltså, bron till socialtjänsten för att vi kan påpeka och förklara hur de byråkratiska processerna exakt går till och lägga korten på borden så de själva kan avgöra sen om de vill det här eller inte. Och det som Elise är inne på också, det här med att utlämna information, det är ju också en anledning till att vi inte har det så också, är ju mycket för att vi vill ju inte förvärra personens hotbild och problematik med liksom skydd. Utan vi vill ju göra det möjligt för dem att lämna det här, inte förvärra situationen. Och hade folk gått till våran verksamhet och lämnat massa information, då hade ju det förvärrat för både personen och familjen och folk runt omkring den individen.
Men sen andra saker som sekretess, att det är väldigt hög sekretess runt de här individerna och att vi också har det väldigt hög lägstanivå på just den punkten, och att vi också har gemensam hög sekretess runt individerna. Det är viktigt. Och sen en arbetsmiljöfråga, att vi helt enkelt håller det här vid liv hela tiden. Att vi kommer ju också ha olika perspektiv. Polisiärt perspektiv, arbetsmiljö innebär, och till exempel man företräder socialtjänst eller kommunen, vad det innebär i arbetsmiljöfrågan. Men att det är också en levande fråga för oss i gruppen, att vi pratar om att hålla levande. Är det så att vi behöver skruva, är det så att vi skulle kunna uppleva en hotbild på grund av verksamheten och så, då behöver vi förhålla oss och då behöver vi stämma av det över tid också.
Vad skulle ni göra om det uppstår en hotbild mot er på grund av att ni arbetar med det här?
Ja, men främst att vi har en samstämmighet i det, att vi förhåller oss till det. Det är, ja, ur polisiär perspektiv så är ju att vi är vana att jobba med HP, men vi vet också vad det innebär och vad skyddsåtgärder innebär, så att det ser inte jag som något problem. Vi har ju riskbedömt verksamheten utifrån ett polisiär perspektiv, men också utifrån VPCs perspektiv vad det innebär, att, så att vi också har tagit höjd för att det ska kunna ske händelser så. Så att vi förhåller oss till en god arbetsmiljö där vi inte på något sätt chansar, utan där vi hela tiden säkrar vad vi gör, och det är ju en viktig fråga såklart. Men jag tror också det är viktigt att vi, om det är så att det uppstår hotbild och så, då kommer vi också behöva förhålla oss gemensamt i det, därför att om hotbilden, som sagt, den betyder olika för oss olika aktörer i samverkan.
Som det är nu då, när ni två är ute och träffar de här kriminella, vilket bemötande får ni då?
Nej, men jag skulle säga att så här, i början, vilket med all rätt, så är man lite misstänksam och tillbakadragen, och man vill känna av stämningen. De här individerna är ju oftast väldigt duktiga på att läsa av människor, så att jag tror att när vi har suttit i ett samtal med dem och de kan landa i känslan av att vi faktiskt är där av god vilja och vill väl, så blir vi alltid bemötta, alltså väldigt, väldigt positivt skulle jag vilja säga, och vi får höra massa fina saker som man blir rörd av att höra. Det är oftast, skulle jag säga, väldigt känslomänniskor, alltså som har nära till sina känslor men som har befunnit sig i en miljö där de har behövt stänga av det här. Så jag skulle säga att bemötandet har varit otroligt positivt.
När Dan Gavesjö medverkade i avsnitt 35 i podden så berättade han bland annat om de satsningar som gjordes i Göteborg för ett antal år sedan för att minska brottsligheten. Satsningar som han sa gav ett bra resultat, men som sen ändå avvecklades på sikt. Och det här är en typ av kritik som ofta framförs i samhällsdebatten, att det görs många satsningar som sen läggs ner och att i slutändan inte blir någon större skillnad. Hur ser ni på risken att samma sak händer med den här satsningen?
Jag personligen ser ju inte att det, alltså risken finns väl alltid där, men det som jag känner med just satsningen i Botkyrka kommun, och också att det ligger politiska mål bakom de besluten, är ju att man tänker långsiktigt, och att jag får känslan av att det också görs, alltså blocköverskridande, så förhoppningen är ju att det inte kommer skifta allt för mycket om det blir maktskifte till exempel inom politiken. Utan att så här, det känns som att politikerna också lyssnar på de yrkesverksamma inom de olika myndigheterna som polisen och socialtjänsten och som VPC. Och också därför att de vill att VPC också ska vara med och ha ett hållande i de här våldsförebyggande frågorna. Så man har en mer heltäckande koll på det här. Så att vi tror ju, alltså det här ska ju bli integrerat i Botkyrka kommun. Och det är också därför jag är tacksam för att det inte är ett projekt. För att oftast så får inte det liksom, det fastnar liksom inte. Utan det blir bara under en tidsperiod när det är finansierat och sen försvinner det.
Och ur ett polisiärt perspektiv så, där så vet jag hur viktigt det är att bygga med tydlighet. Och att vi också kan påvisa resultat givetvis. Och analysera och titta på och reflektera över vad det är vi håller på med. Vart får vi störst utväxling? Och vi måste också utvärdera på ett tydligt sätt. Vad är det som är bäst, så att vi också är med och skruvar där det behövs? Och det upplever jag att vi, liksom, vi bygger på ett modernt sätt utifrån att vi också kan bryta mönster utifrån tidigare arbetssätt.
För precis som du var inne på, Emil, så är det här politiska beslut som fattas. Upplever ni att det finns en skillnad, att det finns en samsyn över alla partier, eller i alla fall kanske blocköverskridande i Botkyrka kommun, som det kanske inte finns i andra kommuner, och att det därför kan bli mer långsiktigt här?
Jag kan ju inte uttrycka mig hur det är i andra kommuner, för jag vet inte. Och det finns säkert frågor, alltså, som man tycker olika kring här också. Jag är inte tillräckligt insatt i det. Men känslan som jag tror vi alla har fått av dialogerna som har förts är att man ändå har någon form av samsyn mellan partierna också, och att det här är en fråga som behöver prioriteras, och det är ett problem som man behöver liksom verkligen ta ett krafttag kring på många olika plan, som Seka har varit inne på och Lis också. Det behövs liksom förebyggande insatser för att motverka att personer hamnar i de kriminella nätverken. Det behövs insatser som påverkar de kriminella som är aktiva för att göra det jobbigt. Och det behövs insatser för att hjälpa personer att lämna de här kriminella miljöerna när de kommer till det beslutet att de vill lämna de här miljöerna.
Ja, men precis. Jag tror det är viktigt att vi bygger med tydlighet, och det är viktigt att vi också balanserar det här rätt, så att, som jag sa förut, att det inte blir baktungt i att vi lägger jättemycket budget på avhopparverksamhet, för det blir ju också i andra änden, utan att vi också att vi har ett väldigt omfattande arbete i förebyggande delen, och det är ju det är en viktig del för att vi ska hålla på med det här.
Avslutningsvis, om vi blickar framåt, hur tror ni att utvecklingen gällande brottsligheten i Botkyrka kommun kommer att se ut, både på kort och lång sikt?
Ja, alltså på kort sikt så tror jag att inflödet kommer synas. Jag tycker att vi bygger vår samverkan starkare hela tiden på ganska kort tid. Och jag tycker att genom att vi har en stark samverkan, då synliggör vi problematik på ett tydligt sätt. Vilket gör att jag tror att arbetsbelastningen kommer öka väldigt mycket mer. Men jag tror också på lång sikt, när vi bygger på det här sättet, att vi också vill påverka samhället där alla tar ansvar i att... Sådana saker som att förebygga tystnadskultur, där man helt enkelt har ansvar för platsen Botkyrka som invånare, då kommer vi att förändra. Och jag tror att vi, om vi bygger ett samhälle där man tar ansvar för platsen Botkyrka gemensamt, då skapar vi väldigt goda förutsättningar för att förändra över tid.
Ja, och målet med alla de här insatserna och satsningarna som görs är ju att minska kriminaliteten och öka tryggheten i Botkyrka. Så det är ju förhoppningen, och det är ju det vi vill se. Och sen så återstår det att se om det blir så. Men vi tror på att våra satsningar kommer ge effekt.
Ja, och jag tror att vi alla ser ljus på framtiden i den här frågan. Vi ser det som händer och allt det arbete som folk gör också nu och runt omkring. Som SEK är inne på, det är otroligt viktigt att inkludera medborgarna i det här. Och få alla känna sig inkluderade i den här processen.
Ja, och jag jobbar mycket ute i skolor och jobbar mycket mot unga och så. Det är så otroligt fina medborgare liksom. Det är som bara fina blomsterrabatter i hela skolorna. De kommer explodera, de kommer påverka det här samhället på väldigt fint sätt liksom. Så jag har väldigt god tilltro liksom på kommande generationer och givetvis på de som finns redan.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.